Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
What is the source?
One, two, three, set it!
Dagens avsnitt av Driftpodden presenteras i samarbete med AssistMe. AssistMe är en app som ger dig hjälp längs vägen, en assistanstjänst. Det unika med den här tjänsten är att den är personbunden. Den är alltså inte bunden till ett speciellt fordon. Utan är du ute och kör, spelar ingen roll om du har lånat en bil, hyrt en bil, har din egen eller vad det nu är, så har du tillgång till hjälp genom AssistMe-appen. Det börjar som sagt med att du laddar ner appen och registrerar en profil. Och sen så väljer du en av försäkringarna som finns där och sen så är du skyddad. Skydden gäller i hela Europa. Och i och med att du sköter allting i appen så slipper du telefonköer. Du trycker bara enkelt på assistansknappen i appen och följer ärendet live i appen när du behöver assistans. Och vad kostar det här då? Ja, det finns lite olika varianter att välja på, men vägassistansbil som är då en personbunden vägassistans för en vanlig personbil kostar från 45 kronor per månad. Vägassistans husbil finns från 54 kronor per månad. Res plus bil är en tillfällig tjänst som ger ett extra bra skydd för din planerade bilresa, finns från 19 kronor per dag. Och res plus husbil, då motsvarande tjänst för husbil, finns från 23 kronor per dag. Så kika in på assistme.eu och ladda hem deras app så får ni fullt skydd på era resor i framtiden. Och tack så mycket AssistMe för att ni stöttar Driftpodden.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Driftpodden. Med då mig, Henrik Andersson.
Christer Hägglund.
Och Robin Strandberg.
Tjena gubbs, allt bra?
Allt är väl, ja.
Prima, prima.
Mm. Ja, hur är vädret där i Sveriges mitt?
Jättebra faktiskt.
Ja, jag önskar att det hade kommit en massa regn. För det är fruktansvärt dammigt och jäkligt ute nu. Det är liksom...
Ja, det är det.
Vi hade någon liten, vad ska man säga, inte en tromb eller någon sån här tornadogrej, men vi hade någon sån här liten funnelgrej utanför på jobbet för någon dag sedan. Det var lite frän att se, men bilarna utanför såg väl så där ut efteråt.
Jag tror du ska komma och besöka mig på mitt jobb, tror jag.
På tal om damm, eller?
För vi jobbar på lerbädd. Med lite gruskorn.
Ja, okej, okay, fint. Ja, vi har åtminstone asfalt utanför, men det är dåligt sopat. Oh.
Det är liksom, du städar ur maskinen på morgonen. När du kommer till lunchen, så då får du börja slå bort sand från papperna.
Fy fan.
Och då sitter du en stängd truck liksom.
Åh, oh, surt.
Oh. Men, dagens snackavsnitt kommer att bli väldigt intressant. Vi ska snacka om premiär i Russian Drift Series. Vi ska snacka om Drift Bash och vi ska snacka om Drift Masters och så vidare. Så vidare.
Mm.
Så häng på här nu.
Det är från gräsrot till elit kan man säga. Vi täcker in hela spektrat.
Ja. Men vi börjar
hela stegen.
Åt andra hållet.
Vi gör åt andra hållet.
Ja, han sa från gräsrot till elit. Vi börjar väl från...
Jaha, du menar så.
Från elit till gräsrot.
För det är väl lite synd att kalla för RDS för någon gräsrotsverksamhet.
Ja, det ska nog såga igen de där.
Ja, i alla fall. Russian Drift Series har haft premiär. Och det var väldigt intressant och just då att se James Deans styrka gentemot ryssarna.
Mm. Det var det. Har ni sett någonting av det eller?
Ja, lite korta klipp på Facebook bara.
Nej, jag är helt ut. Jag hade följt upp under helgen med att titta på människor som svänger till vänster i två dagar i sträck.
IndyCar.
Japp.
Nej, men jag tittade lite grann. Det var ju betalsändning som jag faktiskt inte... Det skulle väl ha gått att tro att jag köpte en tävling i taget också på något vis, men jag har inte sett. Men däremot så har det ju varit lite olika YouTube-klipp och sådär som har varit ute så att man har sett. Jag har nog sett alla James Deans battles. Han fick ju faktiskt, han kvalade in som sexa och fick ju då möta sin teamkompis Daigo Saito direkt i topp 32.
Vad schysst liksom. Hej, välkommen till nya serien. Någon av oss måste åka ut.
Precis. Ja. Och de körde ju kval och topp 32 då, dag 1 och sen var det topp 16 fram till final dag 2. Och det var ju Din som vann då mot Saito och sen så gick han vidare och fick ju möta Dennis Miguel som han tappade sin bil i chasen och snurrade eller överroterade och verkar ha fått något fel på bilen. Om det kan ha gått någon drivaxel eller någonting kanske, jag vet inte. Mm. Men Dean fick köra andra åket själv i alla fall. Och i topp 8 då så var det också ryskt motstånd. Då var det kvaltrean Damir Idyatulin från Krasnojarsk.
Jaha, det är alldeles bredvid.
Ja, det är ju, kan man ju säga, nästan som en förort till Moskva. Det var 425 mil enkel resa. Man kan inte låta bli när man pratar om Ryssland och göra referenser till hur in i Norden stort det är alltså.
Jag är ett gäng vänner som fick något psykbryt för en massa år sedan och köpte en sån här Topola till en Saab 900 så det blir typ som en husbil och de tyckte bara coolt, vi åker till Kina. Alla bara, eller hur, med den här gamla märken. Ja. Men efter mycket om och med så åkte de till Kina, men då åkte de den nedre vägen, alltså i Sydeuropa, bort via Iran, Irak, hela vägen till Kina. Och det tog ett år ungefär bort dit. Och sen skulle de åka via två länder hem. Så de åkte in i Ryssland, och så åkte de via Ryssland, och sen åkte de via Finland.
Mm.
Och så vissa sträckor de körde tog det två dagar innan de kom till någon civilisation. Alltså det är sån vildmark där, så det är löjligt.
Ja, det är otroligt. Den här Idyatulin då, så gjorde Din en ganska bra chase. Han hade bra proximity där. Och Idyatulin gjorde ett par små dirt drops då, så då gick Din vidare där också. Och i semifinalen då var det Evgeni Lusev från Irkutsk som hade ännu längre. Han hade 530 mil till tävlingen. Och då gjorde jag en jämförelse i Google Maps att om man åker från Moskva åt andra hållet och då kan man åka till Calais i Frankrike och tillbaka igen. På 530 mil. Det hade han enkel resa liksom. Och då har du, det är som du säger, då har du åkt genom från Moskva till franska kusten liksom. Det är genom hela Europa.
Och vi sitter
och tillbaka igen.
Och jag sitter här och bara, men jag har Lidköping-tävling. Det är långt från Sundsvall liksom.
Ja. Ja. I alla fall då, och där så fick ju faktiskt Din pisk. Han hade lite svårare att hänga med i chasen, Din. Och Lusev låg närmare i sin chase. Jag tyckte att han skar väldigt hårt i linjen för att åstadkomma den där proximityn. Men i alla fall så fick Lusev segern då. Och då blev det battle om tredje för Din.
Mm.
Och där då så fick han ju möta en som vi redan känner till lite mer om än vad vi gör många andra av de här. Och det var ju Georgi Gocha-Chivchan som ju vann en del. Eller han vann inte, han borde ha vunnit DMX-deltävlingen i Riga för ett par år sedan när han snurrade, när det var, vad var det, 10 meter kvar till mållinjen och Martin Richards vann den segern. Alltså... pardon me Martin Richard if you're listening, men den där segern var ju inte värd.
Faktiskt. Nej, Gocha gjorde ju allt där.
Ja, han gjorde det. Han är ju en otrolig förare. Så att Där fick Dean faktiskt också pisk. Så att han blev ju fyra då. Och segrade, det gjorde Arkady Tsargradsev. Och så den här Evgeny Lusev då tvåa. Och så Gotcha-Chivchen trea. Och James Dean fyra. Så att det kan man väl säga att Dean gjorde en godkänd insats i tävlingen. I stort, men...
Men han fick ju väldigt hårt motstånd om andra ord.
Ja, han gjorde det. Och det var ju fler utlänningar med. Men det var ju ingen annan som riktigt nådde någon stora framgångar. Daigo Saitos pratade vi om. Han åkte ut redan i topp 32 då, utslagen av Dean. Och Masato Kawabata också i topp 32. Jag känner han var ju med lite längre. Han var med fram till topp 8 han. Då han blev utslagen då av den här Tsargradsev. Kristaps Bluss, en annan stjärna, blev utslagen i topp 16. Saito och Deans teamkompis Charles Eng såg jag inte till överhuvudtaget. Jag har lite dålig koll på kvallistan, så jag vet faktiskt inte om han var där. För att jag såg en videoklipp på Deans YouTube i alla fall, att han sa att Charles car just arrived, så att bilen var där i alla fall, vet jag. Men han tog sig nog åtminstone inte vidare till elimineringen.
Men det kan ju bli något strul med vet du, om man säger visum och grejer också. Det vet man inte.
Men det måste vara lite kul för Dean som nu de senaste säsongerna där han har kört har varit liksom... Det har inte, vem kommer tvåa? Det är det hela den serien har gått ut på i stort sett. Nu har han ju åkt till stället där man såg på hans lilla kanal när man testade, i och för sig var det lite blött på banan, men han nämnde väl om att det var en av de längsta kurvor han någonsin hade driftat igenom.
Mm. Ja, det
är fullt. Det är en helt annan bantyp, och sen kan det vara det att de här grabbarna som han tävlar mot, de är van, födda och uppvuxen på den här banan. Han är ju van att har ju sett far och slingra runt på en liten snirklig go-kartbana där han knappt skulle kunna köra en trampcykel runt.
Ja, men absolut.
Så det är två skilda världar. Det måste ju vara roligare för han att komma till ett ställe där det är, som det verkar vara nu, mycket hårdare motstånd, så det är mera liksom fight i det hela igen.
Helt klart. Vi ska gå in exakt på det där alldeles, men jag tänkte bara säga att Moscow Raceway verkar ju vara en helt fantastisk anläggning. Vilket ställe! Jättestora läktare och fantastiska faciliteter som man har sett i när Dean och Becky Evans är ju där och filmar och gör och grejer. Så att jag tyckte det verkar vara en...
Men är inte den byggd för att köra F1 på?
Ja, det var det jag var lite brydd på.
Ja, ja. F1
den nästan hundra på att den...
Har det körts i Moskva?
Mm.
Ja, den byggdes väl en... För den fanns väl inte innan de fick... Nu kommer Forsa podden folket och bara man hör ladda alla bussar. Men om jag inte helt ute och cyklar, eftersom F1 inte är min värld, så tror jag de byggde den här banan för att få F1 till Ryssland.
Det kör de ju inte där, utan det kör de ju i Sochi där de hade...
Mm. Jo, men den här var väl med i smeten och de ville väl ha dit den. Det är väl en massa oligarkkillar som har...
Mm.
Här skulle man ju ha kollat upp för det, men jag är hemskt ledsen för grabbarna.
Men vänta nu. Ja, nej, men då är det Sochi som finns med i den här Drive to Survive, vad heter han?
Mm, det är...
Serien på Netflix.
Ja, ja, precis. Nej, men det är ju bara där de har kört. Men det är möjligt att Moskva var med i snacket innan det blev så.
Banan byggdes 2008, så den har inte någon jätteanrik bana om vi pratar om.
Nej, den ser ju modern ut och som sagt väldigt fin. Men det jag tänkte att vi skulle prata mest om egentligen när det gäller det här, det var en intressant tävling helt klart. Det är roligt att se Dean som sagt med lite motstånd. Men jag såg ju förut en gång för, det kan nog vara ett år sedan eller något nu, när de var och gjorde ett studiebesök i, vem det var kommer jag faktiskt inte ihåg. Men det var någon i alla fall med en YouTube-kanal som var och gjorde ett studiebesök hos HGK och Kristaps Plus. Då när de precis höll på att flytta ur lokalerna som ligger under läktaren på Bikinikibanan i Riga. De har ju flyttat till större, modernare lokaler nu. Och då visade Bluss sin BMW HGK E92 då, Eurofighter, som skulle gå i ryska serien. Och han pratade extremt mycket om vikt. man jagade vikt, man jagade halvkilon liksom här och där. Därför att det gick så snabbt. Och nu när jag har sett en tävling lite mer än vad jag har gjort förut så förstår jag lite mer det. För det såg ut att gå ruskigt snabbt alltså. Och det har jag väl egentligen ingenting emot så där, men det jag tycker är blir fel, det är ju när det går ut över det som jag tycker driftingen handlar om. Och det är ju att i en ytterzon ska du ju passera med bakdelen av bilen. Båda bakhjulen och ja, bakänden av bilen så att säga.
Mm.
Och om man såg första ytterzonen till exempel på den här banan i Moskva, så var det ju väldigt mycket flacka vinklar. Du kunde ha ena bakhjulet i zonen. Och jag har lagt med några bilder i vårat manus här som ni ser, men som ju tyvärr inte lyssnarna ser, där den här Tsar Gratsev som vann då alltihopa, han kör ju med höger fram och höger bak genom en ytterzon.
Jag tänkte så att det där ser ut som att han tar en ganska bra utgång ur en bara en just banracing-sväng, om man så säger, utan att åka på tvären. Det är...
Och det vi ser på bilden här skulle inte jag kalla åka på tvären överhuvudtaget.
Nej. Det är ingen vinkel alls.
Nej, det är ingen vinkel alls.
F1-bilarna vi tittade på i helgen hade mer vinkel än det här, kan jag säga.
Ja. Och samma sätt så har vi har en bild till också då på en som har bara höger bakhjul i zonen och sådär. Och då tycker jag att man har tappat lite grann vad driftingen går ut på. Det här beror ju lite grann på hur man har lagt banan naturligtvis. Och det blir...
Och lägger man för bred och vid bana så att du måste hålla hög fart, då får du den risken.
Ja, och det kan jag tänka mig en sån här sak som din har lite problem att komma in i så att säga. För precis som du sa Robban, så han får ju åka omkring på den där lilla go-kartbanan när han testar grejer och vad heter det, IDC när det fanns. Det var ju lite så här stora parkeringar, vissa deltävlingar, de målar linjer på någon stor parkeringsplats bara och sådär.
Men den,
det är ju en helt annan typ av drifting.
Men den är mer teknisk. Mm. Den är lite som, vad ska man säga, titta på om man jämför Gröndal med Mantorp till exempel. Mantorp är mer en fullfartsbana med jättestora, yviga, fina. För det är en banracingbana. Medan de här som din och de har kört på, det är lite mer Gröndalshållet. Att du får inte upp någon extrem fart på det. Men däremot så måste du får ju jobba. Det är inte bara där.
Mm. Nej, och jag ser det som en styrka i våra serier som vi har haft, att både Mantorp och Gröndal har varit med och att vi inte rör oss från Mantorp och uppåt liksom i storlekar och hastigheter.
Mm.
För,
ja, det blir ju också en väldig skillnad på utväxling och hela den
biten. Ja, visst. Nej, men om man förstår ju det här, det var ju en helt vanvettig drag racing. Du Robban brukar ju prata lite grann om den här drag racingen när vi kör Mjölby-delen baklänges. Att den, men jag menar, det är ju ingenting mot för vad de hade här.
Jag såg ju några klipp på tuben jag också, och alltså det är som du säger, det är ju liksom en ren, jag vet inte, de kan ju aldrig vara nere under 100 någonsin på den där.
Nej,
det är en stoppa.
Ja, nej, jag tror
inte ens på de absolut
150 där i initieringen
liksom. Ja, men på den vad ska man säga, som lägst hastighet kan de ju knappt ha kommit under 100. Det var ju liksom bisarrt. Då är det helt plötsligt inte roligt att titta på. Då kan jag lika bra sitta och titta på någon som ligger och pushar massa varv runt Nürnbergring. Det är ungefär lika upphetsen. För då är det ju inte drifting, då är det ju bara banracing där du har lite pissig grepp i bakvagnen ungefär.
Ja, vi får väl se. Det ska ju köras fler deltävlingar i det här, så vi får väl fortsätta att titta lite grann och bilda oss en uppfattning om alla banor är så här, eller om det var tillfälligt just för den här Moscow Raceway. Men
kollar man på layouten på Moscow Raceway så går det ju inte att bygga någon speciellt mycket mer teknisk bana, för den är ju väldigt, det är ju väldigt raka, långa, ja, den är väldigt stor och vida kurvor, så det finns inte några slingriga partier att köra på den egentligen heller. Så jag hoppas att det blir... Ja, inte någon sån här supertekniskt eller?
Nej, kanske inte supertekniskt, men du får ju dra ihop ytterzonerna och så du har en transition över till andra sidan ganska tätt in på och lite såna där grejer, och innerklipporna brukar ju ofta ta ner farten lite grann. Så att ja, vi får väl se som sagt, men det är nog ingen alldeles jätteenkel uppgift för Dean och Shanahan och de här grabbarna att slå sig in i den här konkurrensen, det tror jag inte, för att de här förarna, ryska förarna, är ju vana vid den här typen av banor och den här typen av drifting då.
Ja, alltså de har ju byggt sina bilar ut efter vad de tror att det kommer bli för banor. Och då får du ju, jag menar, om Dean sitter och testar sin bil med en utväxling anpassad för då go-kartbana, säger vi, eller för DMX som inte kör på någon större bana alls ungefär. Han får ju kämpa hund för att komma upp i.
Jo, precis. Nej, jag vet, han hade ju fel utväxling från början när han kom dit. Men då bytte han. Fast då gick han åt andra hållet, tror jag. Han hade lite hög utväxling och sänkte den för att han skulle kunna köra på fyran istället för att måste peta i femman. Men, för den där bilen är ju naturligtvis byggd så att den ska gå och kunna klara av en massa olika. Och det kanske var därför han byggde den här bilen också, för det här, för att han var medveten om det här och jaga vikt och det, men han var inte lika tydlig i att berätta om det som vad Bluss var i det reportaget när han hade byggt sin bil.
Men nästa deltävling är i dels då, vart går den?
Ja, den går ju på Enring Circuit, heter det, i Nizhny Novgorod. Det är faktiskt inte jättelångt ifrån Moskva, det var bara något
48.
Ja, men det var bara typ så här 60 mil eller någonting, det var bara en stenkast. Jag kommer inte ihåg riktigt, jag satt och kollade lite grann på vart den tävlingen som går längst bort var, men jag kommer inte ihåg det nu. Men...
Den banan är avsevärt mycket kortare, den är bara 3,2 kilometer lång.
Det känns lite grann som Ryssland har lite grann precis som jänkarna. Biggest, baddest.
Ja, men jänkarna har ju bara massa gamla banor som håller på att faller i bitar nu. Det såg vi för fan på de senaste Indy-loppen när de har haft stått med en sån här gasolbrännare för att försöka laga banan under tävlingens gång. Den här banan de ska köra på nästa vända, den byggdes 2010. Men alltså vilket land där det liksom, inte bara Moscow Rings, 2008, men när byggde vi en ny racebana av Mantorp-kaliber sist i Sverige?
Nej. Men jag tycker att man kan skönja att det finns en vilja. Jag har jämfört det lite grann med hockeyn och KHL. Att man har velat få till att KHL ska vara en ryska ligan ska vara en kraftig konkurrent till NHL i Nordamerika. Och jag tycker att det är lite samma sak här också. Att man bjuder in de här. Daigo Saito är ju verkligen ett affischnamn. Naturligtvis är ju James Dean det också. Och tjäna han och de här, att man vill få dit stora namnkunniga förare för att höja statusen på serien ytterligare, att man vill att det ska bli en av de här stora serierna i världen. Jag tycker att DMX och Formula Drift i USA är, jag tycker de är faktiskt ungefär jämbördiga, och det är de två stora serierna som jag ser i världen. Sen D1GP i Japan, de har ju lite egna regler och lite sådär, så att jag håller inte den riktigt lika högt, men
Jag tror nog ändå att Ryssland har ett bra koncept.
De vill slå oss in där, men vi får se lite grann som sagt hur driftingen ser ut framöver, för fortsätter det så här så är jag lite tveksam. Sen Daigo Saito får jag nog faktiskt säga, nu svär man ju i kyrkan, det vet jag, men han har ju faktiskt inte imponerat så enormt mycket på mig när jag har sett honom nu de här senaste åren, när man har sett honom köra lite olika grejer, och det var så stort att han skulle till USA och köra, men det blev ingenting av det, då var väl delvis pandemins fel naturligtvis, men han verkar ju inte ska dit och köra i år heller, så att
det stämmer nog. Saito har liksom inte visat upp sig riktigt. Han har nog gått mycket på, om man säger, sitt rykte.
Ja, gamla meriter liksom.
Ja.
Mm. Jag sitter och kikar lite på några av de här banorna de ska köra på, bland annat nering och såna grejer, eller en ring. Men den deltävling 3 där, den ger jag helt upp. Jag är inne och tittar på RDS Facebook. Det är bara några som de faktiskt har skrivit med bokstäver som jag kan känna igen. Men deltävling 4 ska gå på något som heter Atron Circuit i alla fall. Och om det är baserat på vårat uttalande om att din är bäst på go-kartbanor, då kommer han att vinna den där tävlingen. För helskotta vad slingriga kurvor där på han. Och så jämför man, jag hittar en flygfotobild och så jämför man med bilarna på parkeringen utanför. Och förutsatt att det jag ser på den här flygfotot är personbilar och inte tradare. Så där kan det vara en Dean-bana. Om det är tekniskt han vill ha och inte hög fart.
Ja, men alltså Dean har väl alltid varit den som förespråkar tekniken, tror jag.
Ja, jag vet inte. Han har väl varit bra borta i Nordamerika också på de här snabbare banorna. Det, men Texas och de där. Men det var så otroligt extremt här, tyckte jag bara. Så det var väl mer en reflektion från min sida. Men...
Vi kan väl konstatera att ingen av oss gillar höghastighetsdrifting sådär jättemycket.
Nej.
Nej.
Inte när det går ut över det på det här viset att du kör med höger fram och höger bak genom en ytterzon. Liksom. Nej.
Men hade de kört i Sverige så hade de ju fått crap-poäng för det där.
Mm. För man har det alltså full styrlock nästan och bra fart, då är det häftigt. Men...
Jag är ju den här killen som står där lite pessimistiskt. Jag gillar ju drifting i regn. För då sänker det farten och då är det verkligen man kommer närmare varann. Det går inte lika ruskigt fort och det är mycket mera, vad ska man säga, du har inte lika stor nytta av 1000 hästar som du har bra skit bakom ratten, så att säga.
Ja, nej, jag håller inte riktigt med det där då. Jag tycker det blir för lite attack och sådär, men att banan gärna får göra att det blir lägre hastighet och mer teknik, det har jag absolut ingenting emot.
Mm. Om vi hoppar raskt vidare till vårt lilla kära avlånga land då, så var jag på säsongspremiären på Driftbärs.
Just
det. Nu i lördags. Malmby Raceway kallar de det nu för. Det är ju då Malmby flygfält, hette det förut. Jag åkte dit för att rosta av mig, kan jag säga. Så mitt mål var ju att rosta av mig. Och varför säger jag rosta av mig? Jo, jag har alltså inte plockat upp kamerorna sedan höstas.
Ja, det var väl Mantorp sist vi rörde kameran?
Ja, typ. Jag plockade faktiskt upp dem i fredags. Så att jag visste att de funkar i alla fall. Då. Men i alla fall, åkte dit. Hade öppet sinne. Det var skönt. Det var lite kylslaget, men det var skönt ändå. För det blåste lite grann. Medan solen värmde. Men det som var mest roligt, det var att komma till en fylld depå.
Mm.
Depån var alltså, det var 52 bilar.
Åh, jäkla!
På plats.
Mm.
Och då ska vi också tänka på att enligt restriktionerna så var det alltså bil, förare plus 2 mekanikers. Och ändå var det mycket folk.
Mm. Men det är ju fruktansvärt starkt jobbat som arrangör och liksom dänga ihop så otroligt med folk. Vi såg ju hur det gick när vi hade den lilla tävlingen uppe i Sundsvall här. Det var ju typ närmast sörjande i lokal omgivning, så att säga, och som dök upp.
Mm. Nej, men så det. Men Driftbärs är ju populärt just i vår region då.
Mm.
Och det är väl egentligen det stället de allra flesta åker till. Både för att doppa fötterna, men även få träna.
Mm.
Jag är inte så jätteinsatt i Driftbärs. Det är liksom inte en tävling, utan det är typ som en frikörning. Ungefär som vårat onsdagsbus drifting specifikt, så att säga. Eller är jag helt ute och cykla?
Nej, det är frikörningsevent. Som ibland brukar man ha vissa tävlingar.
Men då är det ju nästan ännu mer saker. Enastående för ihop 50 plus pers.
Ja, fast det brukar alltid vara mycket för det.
Jag måste nästan åka ner på ett sånt där någon gång.
Du har allt ifrån epor, isbilar och bilar jag är inte riktigt säker på att jag skulle vilja sitta i. De har ju klarat säkerheten och besiktningen, men det yttre ser så roligt ut så att det liksom, oj. Men allt går ut på att drifta och drifta så mycket som möjligt.
Mm.
Och de får ju körtid, väldigt mycket körtid.
Mm.
Starten gör ju ett väldigt bra jobb genom att de inte släpper ut för många bilar första gången. Men nästa roliga grej blev när man kommer dit, slänger på sig grejerna, kliver ut runt banan, Och de första bilarna kommer ut och det är ungefär som att se på ett kosläpp.
Ja.
Man riktigt ser hur hornen liksom kliver ut från sidorutan och så bara, åh, drifting, ja!
De här grabbarna har väl inte haft chans att köra så mycket annat tidigare i år?
Nej, och många kör ju på vintern, men det har inte varit så mycket vinter.
Så det är egentligen ett litet kosläpp.
Ja. I alla fall, det var väldigt bra och jag applåderar Peter, för vad jag kunde se så hölls rekommendationerna bra. Och rekommendationerna var ju 4 meter mellan teamen, 2 meter då typ vid restaurangvagn och sånt vidare.
Peter Elvis Sandström har väl ett ganska rakt sätt att kommunicera, kan man väl säga. Och han skrev ju rakt ut att de som inte sköter sig åker ut därifrån. Läste jag någonstans. Ja. Så att det
är väl inget fel, det är liksom inget hymlande, utan det här är det som gäller. Sköter ni inte det, så åker ni på en örfil sen
åker ut. Ja, för att annars kan jag bli av med mitt typ tillstånd att hålla på.
Ja, för han vill inte bli drabbad av andra människors dumhet.
Nej, precis.
Nej, men då är det ju hela handen.
Mm. Nej, det är nog värt att påpeka.
Ja, det var väl några incidenter. Jag har ju en bild på en som tappade däcket och det hände, vad var det, 2, 3 varvet tror jag.
Mm.
Och då fick ju Peter agera motvikt. Och den bilden har ni säkert sett
på
Facebook.
Ja, det var den bilden, det var någon som satt på en huv där.
Ja,
okej.
Och det var efter att han hade tappat däcket för att han skulle komma in i depån då. Annars var det ju då Pelle Eriksson som vanligt, också en kille som jag tror de flesta har hört talas om. Han var där, körde lite grann. Andreas Staberg kom dit med isbilen sin.
Mm-hmm.
Den är sedermera till salu, fick jag reda på också.
Just.
Så att det. Men dagen i sig var väldigt behaglig och det var en väldigt skön avrostningsdag.
Jocke Andersson var väl där, va? Eller?
Var han det?
Jag tyckte jag såg bilen på bild i alla fall.
Bilen han såg där i alla fall.
Ja.
Jaha.
Vad skönt att det inte bara jag som har svårt för namn på människor. Det är ju tacklande.
Han har ju, den är ju lite diskretare i år. Den är ju svart och så står Ashes Wheels på sidan på den. Den är ju inte den där gula liveryn och det som den var i fjol.
Men då missar jag nog han på banan också faktiskt.
Mm. Ja, jag har sett den på bild i alla fall. Så att den bör ha varit där. Men. Mm.
Ja, nej, sen så pratade jag lite grann på då coronasäkert håll, såklart. Och det var väl, genomgående temat var ju att ja, det är första driftbärs på säsongen. Vi vill ju testa så grejen håller. Och vi tar väl ganska lugnt, var väl svaret man fick. Mm. De flesta. Vilket jag inte såg någonting av alls ute på banan.
Mm.
För då var det allt annat lugnt.
Hade det hänt någonting rent vid banan då? Så där, jag vet att de försöker att utveckla den där banan och bygga lite grann och sådär.
Mm. De hade gjort väldigt mycket med att rensa bort gammalt sly och små träd som har stört oss fotografer då.
Mm.
Det har varit svårt att ta sig runt banan och sånt där.
Mm.
Och sen så planerar de på att sätta upp lite sådana här betongfundament. Som liknande murar lite överallt också. Så att det är under utveckling.
Mm.
Vilka är det som har den där banan? Är det liksom någon förening eller någon privatägt? Vad är liksom den? Är det en gammal flygplats? Eller jag har ingen koll alls på det.
Jo, det är en gammal flygbas i bas 60-systemet. Okay. Fält 57 eller något tror jag det heter.
Nu får Peter säkert rätta mig efteråt. Men jag tror den är privatägd.
Ja,
nu.
Det tror jag också.
Men att namnet original är ju Malmby flygfält.
Jag har sett mycket såna här tubklipp och grejer från allt ifrån kända till okända förare som är där och sparkar koppling och sen verkar ju väldigt kul bana och det gör att det liksom, den går lite i terräng och försvinner in i skogen nästan har man sett på en del.
Ja, man kan dela upp banan i två delar om man säger så. Du har ju framsidan då. Då får du som ett S. Med 2 lite längre kurvor. Sen kommer en jättelång kurva där du går in bakom en dunge.
Mm.
Och så kommer baksidan då. Och så slingrar den sig ner. Och så kommer det en, vad ska man säga, 180 graders kurv. Kan man säga att du svänger runt nere vid starten då.
Den ser ganska slingrig ut banan. Det man har sett av den. Eller det jag har sett av den i alla fall.
Ja, den är ganska teknisk.
Grunden är den ju lika som Sundsvall, mm. För det är ju samma, den är ju byggd enligt samma, men det beror ju sen lite på hur man har dragit och de här extra grejerna.
Mm. Nej, alltså det, ja, all heder, fortsätt så, Peter. Och SVR Motorsport och dina funktionärer.
När är det något mer på gång där då?
En väldigt bra fråga, och jag har ju som vanligt inte kollat upp det.
Mm. Nej, men det brukar ju vara ett antal varje säsong, så det brukar inte vara jättelångt mellan dem.
Nej, och sen så pratade jag lite grann med Peter om, även han arrangerar ju också drag racing. Titta lite grann åt de hållen också.
Men då är väl han på sin hemmaplan i Linköping, va? Eller?
Ja, nog där. Så att det är. Men i alla fall, om vi nu ska då raskt vidare internationellt, så har ju Driftmasters förarlista och den nya kalendern blivit presenterad.
Mm.
Och det som är kul här, det är att vi har 4 svenskar med.
Precis, det har vi. Ska vi ta kalendern först kanske? Den innehåller ju lite roliga nyheter den också faktiskt.
Mm.
Där deltävling 1 och 2 kommer att gå i Lillesand i Norge. 24 till 26 juni. Deltävling 3 då är ju den som skulle ha varit deltävling 1. PS Racing Center Grainbach, Österrike. 10 till 11 juli. Sen så är det deltävling 4 och 5 på Bikiniku i Riga. 30 juli till 1 augusti. Och sen då är det deltävling 6 i Tbilisi i Georgien. Det här stadsloppet där.
Mm, mm.
Jättekul för Lillesand. Ronny Köhler bland annat, som vi har pratat med tidigare, ligger bakom den där banan. Och att de då får inte bara en utan 2 deltävlingar. Jättekul. PS Racing Center, där har ju du och jag, Henrik, varit. Det var ju ingen riktig favoritbana så där. Det var ju också lite go-kart stuk. Som jag tyckte var sådär. Riga är ju en bana jag verkligen gillar. Som jag tycker har det mesta. Ska bli roligt att se hur de gör där. Om de kommer att variera banan. Eller om de bara kör 2 tävlingar på samma bana. Den bansträckningen som har varit nu de senaste åren har ju varit ganska liknande. Avslutningen har ju varierat lite grann. När Stefan och jag var där för 3 år sedan så var det ju en avslutning, och sen gjorde de ju någon hel loop runt 180 grader tillbaka då när Gocha snurrade strax innan mållinjen och där som vi pratade om nyss.
Mm.
Så att de har ju varierat avslutningen, men fram dit har det ju varit ganska lika. Och nu då när det ska vara 2 deltävlingar, se om de gör någon variant eller om de kör ner i skogen där nere där... Nästdrift.
Witch Kettle.
Ja, i Witch Kettle-delen, ja, precis. Där Nästdrift har kört sina tävlingar. Där nere har ju, som jag har förstått det, Demek inte velat kört. För att det är ju väldigt svårt med publikplatser där nere. Men det är väl frågan om hur det blir nu då, om de får ha någon publik. Eller hur det är. Vi får väl se.
Ja, jag tror ju inte det kommer vara så jättemycket publik där när vi kommer i slutet av juli, augusti.
Nej, man vet ju inte riktigt hur det ser ut i andra länder. Jag vet ju att det har börjat släpps på. I vissa delstater i USA har de ju släppt helt på restriktionerna redan nu. Så att vi får se. Men sen då som sagt Tbilisi, Georgien. 4-5 september. Man har ju en hel del fördomar om ett land som Georgien, tyvärr. Men... det är nog en ganska modern stad och det skulle ju bli jättekul att se den där tävlingen in i stan där.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free
or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, just det var statsdelen, ja. Men Georgien, alltså.
Ja, det är långt alltså. Det är en bit österut och en bit söderut, så att det blir en rejäl bit.
Ja, men ligger det, ja, det måste nästan ligga på ryska gränsen då.
Ja, det är ju en gammal sovjetrepublik, så att det gränsar ju mot, om det gränsar mot Ryssland eller någon av de där andra republikerna. Mm, mm, så att... Men vi kanske ska prata om förarna då, för det var ju faktiskt, vi hade ju ett lite internt snack innan och snackade ihop oss om vad vi trodde, och det visade sig ju faktiskt att vi hade rätt till 100% i våra gissningar där.
För en gångs skull hade vi gissat
rätt.
För
en gångs skull.
Och vi har inte liksom sänt ut i etern tyvärr.
Nej.
Vi behöver inte pudla.
Nej. Jag hade ju faktiskt skrivit artikeln som vi publicerade på Motorsportmagasinet innan de presenterade det. Och det var ju en liten chansning naturligtvis, men det var ju en chansning som gick hem. Jag pratade ju med Christian Erlandsson när han skulle ställa upp i Swedish Drift Championship, och vi sa ju då i någon sändning att Christian inte vågade köra DMX för att det var, eller om jag skrev det, jag kommer inte ihåg, för att det var, ja, för osäkert liksom att resa runt i Europa och sådär. Så då sa ju han till mig att jag har inte sagt att jag inte ska köra den. Så att man anade ju nästan det då. Men det ska bli kul att se Christian i år igen. Han har ju kört nu, det är ju fjärde säsongen nu då, om vi räknar med fjolåret som var bara en tävling, men han var ju med där också. Största framgången hade han ju på Hockenheim 2018, då han kom på en fjärde plats i kvalet och tyvärr då halkade lite utanför banan i topp 16. Så att han blev utslagen i topp 16, men han kom ju, han lär väl ha blivit nia tror jag då, för att han hade ju en väldigt bra kvalplacering som sagt. Och den här.
Ja, och sen så är det att alltså Christian, varenda gång man har varit ute eller man har lyssnat runt på just Driftmasters, så har ju alltid kommit upp att Christian har ju väldigt ofta fått mycket beröm från
klart.
Bedömarna.
Ja, helt klart.
Så han har ju körningen. Alltså. Sen är det ju sådana små marginaler, så att det räcker med liten grej så är det ju kört.
Ja, men precis. På den här nivån måste allting vara 100% för att du ska ha en chans att vara med. Det går inte liksom komma med att det är 99,2% och så. Nej. För det blir inte mycket högre upp och ratta runt omkring här.
Hans Subaru BRZ är ju en riktigt snygg och riktigt potent maskin, absolut. Och han hade ju något problem med den, riktigt vad har vi inte fått reda på Swedish Drift Championship, som gjorde att de packade ihop och åkte hem därifrån. Det var ju något haveri gjorde att som de inte kunde fixa på plats, så att säga, i alla fall. Så att vi får väl hoppas att han har fått ihop den innan det drar ihop
sig. Är det någon av våra kära lyssnare som kanske har vet? Får gärna skicka liksom ett DM då, som det nu är så snyggt heter.
Vi är nyfikna.
Ja, precis. Vi var ju och drog lite kontakter där, men han... Alex Hjeltén, han höll emot lite grann. Han ville inte riktigt säga vad det var. Men det kan ha varit så enkelt att de inte hade tagit reda på, att de inte visste vad det var. Att det var något haveri bara, men inte hade fått reda på riktigt vad det var.
Men också på den här nivån som man ska upp och köra, vill man ju kanske inte bassonera ut alla grejer man har råkat ut för heller. Jag skulle inte vilja liksom dundra ut så att mina konkurrenter, för men även resten av svenskarna är ju hans konkurrenter, även om de förhoppningsvis kommer åka dit som ett kompisgäng och liksom hjälpa varandra, så det är fortfarande, till tjuven och sist på banan så är de lika bittra fiender som resten av startfältet.
Du tänker lite som NHL sådär, upper body damage, det betyder att man har fel på ett knä.
Ja, men typ. Ja,
för det vill man inte berätta för motståndaren, utan då säger man att är man skadad på överkroppen, så här, då är det alltid ett knä.
Jo, men du vet man själv, liksom, man kan ha haft en pisshelg och gjort illa sig, men man talar ju aldrig om för någon konkurrent att du har praktiskt taget slit av en sena i vaden eller någonting sådär, men köra ska du göra likt förbannat.
Mm. Ja.
Sen har vi Drift Brothers i Sweden, då bröderna från Allstammar. har ju satsat hårt i jättemånga år. Linus är då regerande svensk mästare efter sin seger 2019. 2020 så kördes ingen. Så han är ju fortfarande regerande svensk mästare.
Jag tänkte säga, inte Viktor också där?
Ja, Viktor blev tvåa på SM, men svensk juniormästare.
Men det är dock svensk mästare, fast i juniorklassen. Ja, ja, så ja, ja. Skulle inte att måla ner det där på något sätt.
Nej.
Fan, de gjorde en bragd som inte var att leka med.
Drift Brothers drog ju hem jackpot. Alltså 1-2 i SM, där Linus då blir mästare och i SM-klassen och Viktor blir mästare i juniorklassen.
Mm.
Tanken var ju att köra DMX redan 2020 och bröderna var med i King of Riga-tävlingen med sina då HGK Eurofighters. Det gick ingen vidare, men jag tror ju, precis som Christer skriver i sitt lilla monster. Ni ser, jag läser det. Det är bra. I alla fall, syftet var ju att känna på motståndet, känna på banan, känna på alltså flödet.
Atmosfären och allting liksom. Skaffa sig rutin liksom.
Ja, för att då i sammanhanget som kommer i år kunna göra då en ärlig chans.
Mm.
Jag kan ju inte påstå att jag är så här, de två första namnen på den här listan så att säga, eller tre första namnen. Det är inte så att det varit någon nämnvärd förvåning med Erlandsson och Johansson. Det var liksom på något sätt, jag hade blivit förvånad om de tre inte hade kört.
Mm.
Om de har möjligheten.
Så är det ju. Och då är ju kanske nummer fyra då på den här listan en lite större överraskning. Nu hade vi ju fått lite hintar som pekade mot det redan innan. Och det är ju då Felix Lindvall, 20-åring från Killeberg i Skåne. Felix kom ju fram som en jättetalang 2018 och körde ju jättebra då. Han köpte sig en S14 och han började ju egentligen i en Volvo och körde någon sån här, vad heter det då? Nere i, är det på Ljungbyhed va? Ja, där de brukar ha den här gymkana-tävlingen och det. I alla fall, där placerade han sig ju bra.
Vallåkra-sladden.
Ja, men Vallåkra, precis. Vallåkra.
Ja.
Och så sen då så köpte han en S14 och ställde upp i RM och blev ju nia där. Vilket var en riktigt bra insats 2018, därför att det var otroligt hård konkurrens då. Det var ju, jag tror de var över 50 på vissa tävlingar.
50. Och det var inte bara det, det var ju tight hela vägen fram till finalen.
Ja. Och så vart han ju då delad fyra i SM 2019. Och för då vann han ju deltävling 3 och 4. Han gjorde väl någon hel miss tidigt på säsongen tror jag. Och så vann han deltävling 3 och 4. Så utan den där missen där så hade det ju kunnat gått riktigt långt.
Mm.
Men så det är ju en kille som kan vinna. Och jag lyssnade, vi brukar ju ofta referera till våra kollegor i Forsa-podden och Jakob Engelmark hade en lite intressant utläggning i senaste avsnittet där om att make winning a habit. Att det brukar han är hockeytränare och varit utomlands och jobbat som hockeytränare i Baltikum bland annat och sådär. Att det är viktigt att man skapar en vana att vinna. För man blir en vinnare då. Du kommer nerifrån, du vinner och du går vidare, du kliver framåt och du fortsätter att vinna så att säga. Istället för att du kanske hoppar in i en serie som du inte är mogen i och så blir du förlorar och blir väldigt nedslagen och sådär. Det kanske är utvecklande och så, men det kan vara kontraproduktivt så att säga.
Ja, men man ska inte ta för stora hopp upp i tabellerna så att säga. Man måste ju liksom mästra dem nivå och så vidare uppåt som ett trappsteg upp.
Ja, jag tycker att Felix har gjort det och den här insatsen i SM var ju riktigt fin. Han körde riktigt, riktigt bra då andra halvan av SM 2019. Sen var han ju med i fjol på den ena, har jag för mig, av de här gatubil-tävlingarna som vi var på Mantorp Park då i fjol. Och nu då så har han ju byggt sig en ny bil, en Nissan S15, fortfarande med samma koncept om en Mercedes M104, men nu är det Samsonas sekventiell låda och mycket lullull. Det är samma wide body kit och grejer som Odi Bakshis kör med i Formula Drift bland annat. Och sådär.
Jag såg en bild på det. Alltså, den är ju läcker.
Mm. Kolfiber och sådär. Så att där satsas det riktigt ordentligt och han har ju team då tillsammans med Teddy Klang och André Andersson är väl som är med, tror jag, på ett hörn där. Så att de verkar ju hjälpas åt framåt. Så att det ska bli otroligt spännande att se Felix inför det här motståndet faktiskt. Och jag tror att han alltså man kör ju för att vinna, så är det ju. Men med tanke på hans ålder och hans ska jag säga, avsaknad av rutin på mot internationellt motstånd, så får man väl ändå se det som ett läroår till att börja med här. Men det ska bli riktigt spännande.
Du tror inte det hänger på att han är ung och inte så lättskrämd? Alltså det kan ju vara alltså att han kanske bara är helt respektlös. Han kanske inte bryr sig nämnvärt i de här. Han kanske inte har de här jättetävlingsnerverna. För en del människor är ju inte drabbade av dem så att säga. Så han kanske inte ser det här som någon större...
Nej, en del är ju... Alltså det där är ju en otroligt intressant grej att studera egentligen. Jag tror vi har nämnt det någon gång förut också, det här med när du får den här pressen på dig, hur en del blir helt paralyserad. Alltså. De fryser verkligen till is. Och en del... De kan lyfta sig själv i håret. De här som du slänger in när du spelar 6-5 på slutet i en hockeymatch till exempel. Eller
väldigt sådär. Mycket hockey här nu tycker jag.
Ja, men jag vet det. Men det är de personerna liksom som vill kliva fram. Och en del blir ju så när de får den här pressen på sig.
Jag tror ju helt klart så här att Felix kommer vi att se väldigt mycket mer av.
Ja.
Framåt. Det är
jag
helt
tror det och jag hoppas det. Och jag hoppas att han ser seriöst på sin karriär nu och gör så bra som möjligt av det här. För att
du tycker inte du har fått några indikationer på att han ska köra DMX, ny bil, Samsonas låda? Det känns som att han tar ganska seriöst. Det är inte någon sån här enhjulsburnande 740 vi snackar här. Eller? Det här är the full shit. Liksom. Jag hoppas det kommer gå sjukt bra. Fan. Det vore jäkligt roligt. Och, han har ju liksom tagits ut i världen i ganska unga år.
Mm.
Nu låter jag som en jättegammal gubbe, vilket jag i och för sig är, men alltså jag var ju ute och harvade i den, vad ska man säga, i den ålderskategorin. Jag var ju också ute och snurrade mig runt här i livet och det är förbannat roligt och det är lite som nu, som jag säger, jag tror att man har inte samma respekt när man är i den åldern som om man skulle varit 10 år äldre och hållit på med den 10-15 år. Då kanske man har fått en annan syn på det hela, men jag tror att han är hungrig och liksom lite mer jävlar anamma.
Vi har 4 stycken förare här som är jätteduktiga att köra bil. Ja. De har bra grejer och bra förutsättningar alla 4. Sen har de lite olika utmaningar alla 4 som jag ser som skiljer sig åt lite grann. Men jag ser att de kommer att kunna konkurrera på åtminstone vissa tävlingar.
Bra skara som representerar vad vi har att erbjuda i driftingen i Sverige. Jag tycker det är ett bra landslag om vi nu kallar dem för det.
Ja, och där är ju lite grann det här som vi var inne på när vi pratade lite om olympiska spelen för motorsport också, FIA Motorsport Games.
Mm.
Att de måste representera Sverige också. Det ska inte vara någon rapper och någon häng och släng och något sånt där, utan det ska vara snyggt och studs och puts på grejerna också. Det är ju klart att det ska vara duktiga förare, att det är huvudsaken, men det ska vara snyggt också.
Ja, det lär jag ha hela paketet liksom.
Ja, exakt.
Jag tänkte säga, inte få elakt, men kollar man på de här bilarna de ska åka så... alltså, om man måste sätta vilken av de här 4 bilarna är rapplet. Alltså,
nej,
det existerar ju inte.
Nej, absolut inte. Nej.
Man får väl nästan gå efter vilken av de här bilarna är äldst.
Ja, då är det Erlandssons BRZ tyvärr.
Och har man sett den, då vet man att ordet rappel inte ens hör hemma i samma kommun. Nej, precis, som det där. Det, så liksom det
putsen är ju ingen hjälp alls. Nej, men det, jag tycker det är ganska viktigt. Men sen så ska vi komma ihåg, speciellt då när vi pratar om Felix, som vi säger är ganska ung också, att det är 56 namn på den här listan, startlistan, från 21 olika länder. Det är flest där ifrån Polen som har 12 stycken med. Och om vi kikar lite grann på några, svenskarna har vi redan pratat om då. Tor-Arne Kvia, Odd Helge Helstad och Örjan Nilsen från Norge. Vi har Tor-Arne och ju placerat sig högt i DMEC. Han var ju bara på gärdsgården och blir nästan på pallen totalt något år här. Och Odd Helge har ju varit väldigt framgångsrik i Gatubil Drift Series bland annat. Och är väl norsk mästare något år har jag för mig, om jag inte kommer ihåg alls fel. Tor-Arne var ju förresten mästare i Norwegian Drift Championship förra året. Första i nya serien där. Örjan Nilsen,
ja, just det.
GDS-mästare 2018. Så att det är ju tre duktiga norrmän bara där. Tittar vi på Juha Rintanen, Nikko Mättele, två finländare.
Mättele är faktiskt den enda människa, på, till och med jag, och det här är liksom sensationellt. Han är den enda jag inte känner igen på en lista. Jag ser liksom en rad med namn och det är en individ jag inte känner igen. Annars brukar det vara typ så, det är 50 namn och en känner jag igen. Nu är det precis tvärtom.
Finsk mästare 2019. Vi gjorde en intervju med honom då för Driftsons räkning. Vet jag. Juha Rintanen, kört Formula Drift, han har kört DMX tidigare, var ju också på väg till tävlingen i Riga i höstas, men då gjorde han ju en liten piruett när han provkörde som voltar runt och grejer, så de hann ju, de fick ju ihop bilen, men då hann de inte resa till Riga, utan då åkte de till finska mästerskapstävlingen som var samma helg istället, så att de tävlade samma helg, men de
köra
hade inte
ska det vi, oavsett vilken världsdel det är liksom, eller vilket vädersträck vi åker och så åka ska det bli.
Mikkel Overgaard, Danmark, också rutinerad, var med förut. Jack Shanahan pratade vi om nyss, kör i RDS, han har kört, han är IDC-mästare på Irland, han är BDC-mästare i England, placerade sig högt i DMEC. Connor Shanahan som vann sin första tävling, han var 14 när han vann den där i Plots i Polen 2018. Vi har Benediktas Cirba från Litauen, han var ju trea när du och jag var i Österrike, Henke.
Ja, precis. Cirba är liksom ingen duvunge.
Nej, vi har Piotr Wierzek, kört Formula Drift nu ett gäng år, team med James Dean. Högt placerad i Polen-tävlingen i DMX i fjol då när de tog, eller för två år sedan, förlåt, 2019, när de, det var en helt polsk prispall.
Ja, just det. Ja.
Det var ju wildcard då. Adam Zalewski var ju mästare i Drift Masters innan det blev Drift Masters European Championship, när det hette Drift Masters GP bara, så var ju han mästare där, typ 17 år gammal eller någonting var han då. Gregor Schipke, jätteframgångsrik första säsongen i DMX, lite problem sen år två och sen ny bil och lite sånt där grejs. Pavel Korpelinski, svensk bekantingen, svensk mästare.
En som tar steg framåt varje år.
Precis, i lugn takt framåt.
Men han är också en sån här kille som kör, han kör ju året om. Alltså det är verkligen en kille som kör lika mycket is som man kör på asfalt.
Ja, Krzysztof Romanowski, en annan sån där som har haft framgångar. Stod på pallen i Riga vet jag när jag var där och tittade. Dwayne McKeever, han vann ju de två första deltävlingarna 2019.
Ja, just det.
Bland annat den som vi såg i Österrike, han är BDC-mästare. Nu kör han både BDC och UKDC, eller vad det heter då, som vi ska prata om lite längre fram här. Sen så har vi bröderna Hontunji då, Elias Hontunji och Johannes Hontunji från Tyskland, som ju bygger sina nya BMW M4-bilar och har ju nu då samarbete med BMWs M-sportsektion.
Och du menar den där du menar de där två grillarna med tillhörande bil.
Som det sitter lite BMW bakom.
Ja,
precis.
Ja, det är ju lite så. Men fantastiskt intressanta byggen.
Oh, ja.
Och som vi har pratat om förut, så tycker jag att det stora och det mest intressanta med det där är ju egentligen att de får backning av BMW M-sport.
Ja, men det är stort. För att
det är faktiskt det är stort. Liksom...
Men då känns det som att nu har jag ytterligare en bil tillverkare kliva in i matchen. Nu är det inte bara Toyota och Ford som har varit där och var väl de som har stoppat ut hakan mest. Nu är det ju kliva in fler som är intresserade.
Nej, så det är ju ett getingbo alltså, och sen är det ju som sagt en hel lista till, vi ska inte dra igenom allihopa, men vi har ju liksom Andrius Vasiliauskas och vi har Pavel Borkowski och vi har liksom Martin Richards, Kevin Quinn och Bagsy som sagt, Michael Reichert, det är liksom Dimitri Iljuk.
Om man tar Europas drifting-elit och slänger in dem på samma ställe, här är de.
Ja, men det är liksom... Så att,
och det är egentligen inget skämt, utan här är de.
Nej,
det är så.
Här är de. Och det är det jag menar, att det kommer inte att vara lätt att kvala in.
Nej, för
56 stycken ska ner till 32 för att överhuvudtaget få köra tävlingen. Så att det är tuffa tag, men... Om det flyter, om det vill sig, då ser jag att alla fyra våra svenska förare har en helt klart en chans att ta.
Jo, men det har de. Mm. Ja, för tusan.
Jag är helt övertygad om att de här kommer att visa ganska bra resultat. Men det är ju rutinerade förare, eller tre av dem i alla fall, har ju ruskit med rutin.
Mm.
Och så tar de med sig en fjärde talang dessutom på det där. Så jag tror det här kommer att bli ett jäkla bra år.
Det är en stor fördel att de är fyra stycken också, för jag vet att Christian pratade ju lite grann om att han var rätt ensam. Jag vet att han fick ju stöttning av normen och lite sådär också, men om de är fyra svenskar som kan med respektive team kan åka tillsammans, så är det ju helt klart att de kan stötta varann och hjälpas åt om det blir någonting, någon sån här stressmek eller någonting, för att hinna få ihop det, något kval eller något, så finns ju bättre chanser liksom, så att det ska bli ruskigt intressant att se.
Mm.
Faktiskt.
En jag har jag till på som inte finns med på listan, det är ju Pyton Laakso.
Ja, Pyton Laaksen.
Pyton, just det, Pyton.
Han brukar gå runt och leta efter bitarna sin motor på Mantorp fortfarande.
Jag vet,
jag har inte hört någonting alls av han.
Nej, jag vet. Han höll väl på att bygga en ny bil igen, det sista jag hörde, för han sålde ju. Han hade ju två stycken likadana så där som han sålde. Som han på byggde. Men mitt minne är ju att han klev av serien 2019 också. Så
ja, just det.
När du var på Ferropolis, då körde ju inte han Driftmasters egentligen. Utan då körde han Iron vann. Drift King.
Ja.
Och vad vann han i Iron Drift King?
Wildcard till Driftmaster.
En wildcard till serien han hade kört deltävlingarna i fram till dess.
Känns inte det som ett bortkastat vinst?
Ja.
Han klev ju av serien, deltävlingen före så att säga.
Ja.
Och sen så kommer han till Iron Drift King, kör den, kör så bra som får wildcard in till Driftmaster.
Borde man inte ta det som att man måste fatta piken på något sätt? Men om man, nu är inte jag en man som tror på ödet, men någonstans där fanns det någon liten grej som sa väl att du kanske borde pyssla med det här.
Mm.
Ja,
vi hade ju våran finska reporter pratade ju med honom då, och jag har för mig att, nu tar jag det här i minnet, men att det var privata anledningar, alltså om de utökade familjen och fick barn eller vad det var för något, men det var något sånt privat har jag för mig som gjorde att han ville dra ner lite grann på tävlandet då.
Sen har det inte varit liksom de bästa, vad ska man säga, två åren för att göra en comeback i någonting nu heller.
Nej. Ett annat namn som ju helt uppenbarligen saknas är ju James Dean naturligtvis.
Mm, jo.
Det verkar ju inte som det krockar för Jack Chana, han ska ju köra både DMX och RDS, men Dean verkar satsa på RDS i år och inte med här då.
Ja, det kan ju också vara det att han kanske vill bli varm i kläderna först.
Mm.
Och sådana grejer. Sen ska de också veta att det kan ju inte vara lätt att styra ihop, om man säger Ryssland, med sina 482 miljarder mil för att ta sig till lokala pubben.
Mm. Men jag tror inte Dean åker till Ryssland för att bli varm i kläderna. Han får nog dit för att vinna det där också. Jag har väldigt svårt att tänka mig att han någonsin känns som att kul att vara med kille. Det var 10 år sedan han tyckte sånt var intressant.
Mm. Ja, det är klart att han vill ju vinna, men att han har väl förståndet att
jo,
det kan bli tufft då.
Jo, men jag tror inte liksom att han får dit, han satsar nog 100% när han gör någonting.
Jo, absolut. Sen är det ju, iMall Racing satsar ju 100% eftersom de har Daigo Saito och Charles Eng som förare. Därför att de har ju en ganska stor del av det där mästerskapet verkar ju vara för teamen också.
Ja, men det kan ju vara så att ett krav ifrån det här gänget han kör nu, att ska du köra för oss och om vi ger dig de här förutsättningarna, då kör du det här punkt och ingenting annat. Utan det här är det krav vi har på dig.
Mm.
För det känns ju som att de... Att vissa delar av driftingvärlden har börjat ta upp den här stallmentaliteten så att säga. Mm. Och det där känns ju som att det är ett solklart sånt fall. Mm. Det är lite som körde DTM eller någonting sådär, så kanske du inte sticker iväg och kör någon lokal go-kart-tävling helgen innan du har något stort race.
Eller som Kimi Räikkönen som ställde upp och körde skotercross som under namnet James Hunt.
Kimi Räikkönen är kung. Det är liksom, han får göra vad fan han vill, tycker jag.
Han fick inte köra för Formel 1-teamet, så då kallade han sig för James Hunt och körde den.
Ja, precis. Han är så jävla chefkorn.
Men vad säger jag sen då? Jo, två serier i Storbritannien.
Mm.
Är England så pass stort med så pass många driftare så att två serier är gångbart?
Ja.
Så här var det, att när jag såg att UKDC, United Kingdom Drift Championship, började göras reklam för sådär, då tänkte jag att nu har BDC bytt namn. Mm. Ungefär som IDC gjorde när det blev Drift Games och sen blev IDS, att det var någon sån här namnrättighetsgrej.
Ja, just det. Mm.
Men UKDC nu då, de har ju kört en del tävling och som jag tittade lite på och kom in i semi-pro eller pro 2 eller någonting och tyckte det var otroligt dålig kvalitet. Men det visade sig sen att det var ju den lägre och nej, det var inte bra. Men i alla fall så fick vi höra nu i, jag följer ju Drift Games video vloggserie som jag har pratat om förut med deras.
Är det någon, om vi säger så här, tror du verkligen att det är någon som sitter och lyssnar på den lilla podden som inte gör det?
Jag vet faktiskt.
Gör ni det, då måste ni rangsaka. Till att börja med så kan ni sluta lyssna på den här podden lite rappt, för ni har en del annat som borde ligga lite som lite högre hackordning.
Ja, nej, men där pratar de ju i alla fall om då att tanken är ju att Corvetten och MX5-man ska ha premiär på en BDC-deltävling. Och nu så har det ju börjat dykt upp lite grann i flödena här att det är ju snart dags för BDC-premiär. Så att det verkar ju som att det ska köras två serier.
Kul.
Samtidigt då. Ja, och som jag har uppfattat det kommer ju till exempel Dwayne McKeever att köra båda. Plus DMX då.
Men så det blir tre serier han ska ratta runt med? Och han har hur många bilar?
Ja, en vad jag vet.
Hoppas han har ett glatt gäng killar som gillar att köra släp. För jävlar vilket rattande det kommer bli.
Jag hoppas han har kommit längre i utvecklingen av sitt team. För att när vi pratade med honom den där berömda gången som vi har pratat om förut. När vi inte förstod vad han sa. Då blev han ju nästan hemma. För att då hade ju växellådan gått sönder. Och då fanns det inga pengar att köpa en växellåda för. Så att kompisarna hade ju sala ihop till en växellåda åt han så han skulle kunna åka och köra första DMX-deltävlingen.
Men, som han sen vann, ja.
Som han sen vann. Ja.
Men det är fascinerande att man kan åka till DMX under de förutsättningarna och ta hem en seger.
Ja, det beskriver väl lite grann hur omogen den här sporten är.
Mm.
Därför att det finns inte många andra, om du ser till någon touring car mästerskap eller någonting, där kommer du fan inte någonstans med, ja, polarna köpte en låda så jag kunde åka och sen...
Det luktar lite folkrace av en sån attityd.
Ja, det är lite så. Tyvärr, alltså det var jättebra gjort av McKeever, helt klart. Och han skulle ju dit, det var ju det polarna tyckte liksom, att han är så duktig så han måste dit. Men ändå, så vi får väl se nu då hur kvaliteten blir på det här. Vi får väl försöka hålla lite koll på, för BDC har ju varit en ganska hygglig serie i alla fall.
Ja, det har det varit. Alltså, det har inte varit några dåliga saker där.
Verkligen inte, som Jack Shanahan som sagt. Irländarna här har ju kört lite grann i BDC också. Så Jack Shanahan är ju BDC-mästare. Och även Dwayne McKeever har ju kört i IDC också på Irland. Dwayne McKeever är ju nordirländare. Han kommer ju från Nordirland. Så han hör ju egentligen till BDC då, om man ser det så. De hör ju till Storbritannien.
Ja, just det. Vi ska inte gå in på historien där med vad som händer. Och, ja.
Men, varför, som en del som vi tar listan i serien ovanför, så Martin Richard kör för Storbritannien.
Mm.
Vilken del av Storbritannien kommer han ifrån?
Ja, han kommer nog från England, tror jag.
Men varför kör man inte för England en sån gång då?
Alltså, vadå, kör du för Medelpad när du
nej,
är ute?
Nej, men om vi säger de irländarna och hela gänget och liksom de andra små holmarna runt omkring där. Men varför inte basunera ut att du kör för England?
Ja, men det var ju det.
Ja, inte som det är jag, världsdel det är jag nästan, säga, men...
Herre, det är jag som har skrivit den här listan.
Ja,
ja. Vad heter det? Kevin Quinn och vad heter det? Dwayne McKeever stod ju angiven som att de körde för Nordirland.
Okej. Okay.
Men Bagsy för Storbritannien.
Jaha.
Och Nordirland ingår i Storbritannien.
Jo.
Så då får man ju bestämma sig. Antingen då så får du ju göra som i fotbolls-VM där England och Skottland och Wales tävlar var för sig. Och Nordirland. Då får du ju ha så då i så fall.
Ja, men det var det jag tänkte. Man skulle ju liksom, vad ska man säga, Johan sa att de åker inte iväg och tävlar för Norden. Storbritannien tycker jag det känns som att åka iväg och tävla för Norden, inte för Sverige.
Men fast så är det inte. Det
ja,
är
nej, men det blir liksom... Jag vet, hade jag varit född och uppvuxen i England och varit en engelsk förare, så hade jag nog fasen åkt och tävla för England. Min bil hade varit vit med ett rött kryss tvärs över.
Mm. Ja. Som sagt, formuleringarna i listan som ligger ute på Motorsportmagasinet, de är den är jag som har skrivit, så att... Eventuella synpunkter mottages per e-post.
Jag tror inte, alltså ta inte illa upp, men jag tror inte någon av de här killarna kommer mejla och bitcha om det där. Möjligtvis var Johan och det gänget, de kanske har lite, det finns en teoretisk möjlighet att de hör det här, men...
Det är väl en annan också som kan vara en öppen för diskussion då i så fall, och det är ju Enver Haskasap, för han kommer ju från Nordcypern. Och det är ju också så där, är det ett land eller inte egentligen? Det där är väl, där är det väl inte fred ens. De krigar väl mot varandra fortfarande, fast det inte har varit nå.
Men Enver Haskasap, alltså ursäkta, men låter inte det, i mina öron klingar det fruktansvärt norskt, tycker jag.
Ja, nej.
Enver Haskasap, det låter liksom...
En bankman från Nordcypern som har... Han behöver inte vända på slantarna
i
slutet på
månaden. Nej, det känns ju inte som det.
Nej, vi har ju träffat på han några gånger ute och blivit faktiskt ganska god kamrat med en av hans foto- och filmkillar. Så att vi har haft lite kontakt i alla fall. Så att, för han är ju en sån där som får turnera, inte han då, men hans bil. Hans ekipage får ju turnera runt i Europa under den här tiden. Det är ju ingenting som man drar hem till Cypern med. Så här
bara över en helg.
Han skulle ju vara med i när Drift GP körde på Gröndal när jag var där 2017. Då var ju Enver Haskasap med. Och det var ju en månad då från tävlingen innan. Nu kommer jag inte ihåg vart den gick någonstans, men vi fick ju höra från Johan på Gröndal att den där stackaren som körde lastbilen, han var ju på plats på Gröndal 3,5 veckor innan tävlingen.
Va?
Så han fick ju sitta där, han fick ju bo där på parkeringen, men... han i lastbilen i typ 3,5 vecka.
Vecka, alltså det är vecka vi pratar, inte dagar. Var det 3,5 dagar i förväg? Känns också vara lite
det
över.
Det var flera veckor han bodde där på.
Stackaren.
Eller ett par veckor var det åtminstone. Ja. Så att, men det tror jag inte gjorde Enver Haskasap någonting, utan det var nog bara att betala sig glad.
Ja, just pay up sucker.
Två identiska bilar har med sig dessutom.
Ja, precis. Har jag haft.
Fan vad gött att liksom ha det kapitalet och kunna göra en sån grej. Alltså, nu ska jag sticka ut i världen. Jag tycker det här är kul, jag vill leka med det här. Nu bygger jag den här riggen, så skickar jag iväg den här stackars killen flera veckor i förväg. Jag tar det här planet upp sen några dagar innan.
Mm.
Mm. Det är coolt.
Ja, men vi halkade utanför ämnet lite, men vi får se lite grann vad det blir där med UKDC och BDC framöver här.
Intressant, och även så är det liksom en liten fingerpekning på att vi växer.
Mm.
Driftingen växer.
Så är det ju. Men irländska serien, den blev väl nedlagd, den här IDS.
Ja, eller lagt på is i alla fall.
Ja, det var ju han som var med i... Drift Games-gänget ett tag som nu tappar jag namnet på honom, som tog över det där. Jag Jag köpte ju en hoodie av honom för att stötta det där projektet, men...
Nej, jag kommer inte
ihåg. Saksamma. Men det har ju inte pratats, så att det verkar ju inte bli någon serie på Irland i år i alla fall.
Det är lite synd faktiskt. Irländarna har ju bra förare. Men från det ena till det andra, man kanske skulle ta och starta upp Assetto Corsa igen, ser jag.
Ja, du tänkte så.
En digital version av Fällfors.
Ja.
Undrar om man får tillgång till den banan, ja.
Mm. Faktiskt så är det snack nu då om att det är en person, Olof Eriksson, där uppe som på eget initiativ och med egna medel har sett till att det har gjorts en digital version av Drive Center Arena då i Fällfors mellan Piteå och Skellefteå ligger ju. Så att den går att köra i Assetto Corsa och det är en hel del snack och utvärdering av bansträckning och så vidare och hur pass väl det stämmer mot verkligheten och så där. Och vi ska ta och försöka snacka lite grann med Olof om det där framöver här. Och jag vet att det är storfräsare. Nej, men det är stora förare, europeiska storförare som har provkört den där banan och varit väldigt positiv till den. Så att vi ska prata lite mer med Olof om det där, se om vi kan få med honom på något sätt här i podden så att vi får veta mer om det där. För att det skulle ju vara fint om man lyckades sälja in en kanske en tävling eller någon form av event på den där fina anläggningen med hjälp av den digitala versionen, att man lyckas väcka intresse hos elitförare, att de får provköra och vet vad det är de kommer till innan de kommer dit.
Ja, ja.
Så att det skulle, och det, vi vet ju att det kommer ju att vara en träff i sommar på Drive Center Arena. Nu har jag inte det datumet riktigt i huvudet, men det är ju sommarträff från Arctic Circle Raceway som har flyttat då till Sverige och till, ja, Drive Center, ja. Arena. Så att det är den arrangören som kommer att arrangera det där. Så att det tror jag kommer att bli jättebra. Och det skulle ju vara säkert bra med något stort namn som lockar lite grann kanske.
Som en liten kuriosa så har jag faktiskt Gröndals bana på Assetto Corsa.
Coolt! Det känns som ett spel jag kanske borde ta och investera lite i.
Jag har både kört drifting och lite banracing virtuellt då på den banan. Och med den bomben!
Nej, jag tänkte göra en liten shameless plug här först. Innan vi bombar oss vidare, jag tänkte bara informera att om det är någon som bor omkring i Västernorrlandsregionen eller där omkring så den 13/5 så anordnar de en frikörning. Och det kan ju vara lite halvbra om du ska upp och ratta någon SM-deltävling här snart, så kanske du vill åka upp och nöta lite bana innan. Och det är fortfarande platser kvar. Det är 12 stycken anmälda idag från, i spridda skurar. Allt ifrån SM-förare ner till enhjulsbörnande 740. Och så det är bara att höra av sig till SHRA via deras webbsida eller via Facebook om man är sugen på att komma ner och köra.
Jag menar, det är ypperligt tillfälle att få känna av fästet, känna av, ja, banan blir väl inte densamma, kanske.
Det vet man inte.
Men du får ingen aning vilket håll. Träna, liksom.
Jag har ingen aning om vilket håll någon tänker köra nu. Så kom och gasa lite och titta på det nya lilla tornet de har byggt där uppe. De har ju rivit den här lilla incheckningen, den här halvmörkna, fallfärdiga lilla saken som hölls ihop med gaffatejp och ett extra lager färg i stort sett. Den har de...
Lilla tornet?
Nej, ja, men den här lilla incheckningskuren de hade, den lilla halvskruttna som de hade lyft upp golvet med en domkraft för att det skulle stå åtminstone hyfsat rakt. Det har de gjort sig av med när de har byggt ett jätteschysst trevåningars torn med sekretariat och för kommentering och litet mötesrum och grejer. Den är inte 100 klar än. De håller ju på att jobba hjärnet där uppe i gänget, men det kommer bli ett jäkla lyft.
Tror ni vi får podda därifrån då?
Jag har kollat lite med Hasse som är där och meckar och donar på tillsammans med Göran och några till där. Och han trodde väl att det fanns en liten chans att kunna få låna den där lilla skrubben på bottenvåningen på kvällarna efter SM-tävlingen och söra med lite folk.
Ja, det tycker jag. För tusan. I alla fall, jag hoppas ni har haft lika trevligt att lyssna på det här avsnittet. Och med det så hörs vi snart igen. Det kommer att komma ett avsnitt med en intervju som kommer att bli väldigt intressant här framöver. Och med det så säger vi helt enkelt hej då!
Hej då!
Hej då!
Följ Motorsportmagasinet på Facebook och Instagram. Där heter vi Motorsportmagasinet och på motorsportmagasinet.se. Missa inte vårt nya videomagasin där första avsnittet handlar om första deltävlingen i Gatubil Swedish Drift Championship. Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcastapp. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden så skicka oss ett meddelande på Driftpoddens eller Motorsportmagasinets sociala medier. Eller skicka ett mejl till oss på driftpodden@gmail.com. I dagens avsnitt har du hört Henrik Andersson, Christer Hägglund och Robban Strandberg. Ljudpåläggning och slutmix Robban Strandberg. Driftpodden produceras i samarbete med Motorsportmagasinet och produktionsåret var 2021.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.